I månadens talbokstips reser vi jorden runt och får oss till livs både kärleks- och kriminalhistorier. Böckerna presenteras av Susanne Mortensen och först här Hillevi Andreasson på Malmö stadsbibliotek. Och hon börjar med en bok om baseball.
Spelets konst av Chad Harback. Henry går sista året i high school och är inte bra på mycket. Han är liten och klen och inget ljus i skolan. Det han är bäst på och det enda han egentligen är intresserad av är att kasta och fånga en baseball. Hans enda dröm är att spela baseball, men det är bara de storvuxna killarna som blir valda till college-lagen. Och Henry verkar förutbestämd att följa i sin pappas fotspår och jobba på fabriken. Så en dag är det en college-spelare, Mike Schwartz, som ser honom och framförallt ser vad ingen annan ser, nämligen vad han kan bli. Så kommer Henry till det lilla college Westish i Wisconsins obygd vid stranden av Lake Michigan. Ett college vars största avtryck i världen är att Herman Melville en gång passerat. Men här hittar Henry hem och skapar sig ett liv med träning, måltider, studier och envetet kastande. Laget som aldrig tidigare nått några större framgångar börjar vinna och fler får upp ögonen för Henry. Hela Henrys identitet är baseball och ett missat kast får stora konsekvenser. Inte bara för Henry vars hela tillvaro rasar och identitet sätts i gungning, utan också för människor runt omkring honom. Där finns Mike Schwartz som tagit honom under sina vingars beskydd och på många sätt lever genom Henry. Samtidigt som han ser vad Henry kan bli, ser han också vad han själv aldrig kan bli. Där finns rektorn på skolan som drabbas av en oväntad kärlek som ställer hans liv i nytt ljus. Och där finns rektorns nyss hemvända dotter och Henrys rumskamrat Owen. Spelets konst är så mycket mer än en bok om baseball. Det är en bok om att bli vuxen och om relationer mellan människor där sporten blir en dramaturgisk ram. Och trots att jag är tämligen ointresserad av sport och baseball för mig är fullständigt obegripligt, drar sig in i berättelsen och skulle vilja kalla spelets konst för en spännande bladvändare.
En orolig grav av Ellie Griffiths. Huvudperson i denna engelska kriminalroman heter Ruth Galloway, är 42 år och ensamstående mamma till en flicka på 2 år. Ruth arbetar som arkeolog på ett universitet i Norfolk. Hon är framgångsrik inom sitt yrke och har vid flera tillfällen hjälpt polisen att analysera skelett och benrester i olika brottsutredningar. En kväll blir Ruth uppringd av en väninna som hon mer eller mindre har förlorat kontakten med eftersom de har hamnat i skilda delar av England. De småpratar en stund om gamla tider innan väninnan avslöjar sitt egentliga ärende. Dan Golding, en gemensam kamrat från arkeologistudierna, har omkommit i en eldsvåda i sitt hem. Dagen efter får Ruth nästa chock när hon öppnar brevlådan och hittar en försändelse från den döde kamraten. Brevet har postats precis före den hemska brandolyckan. Dan skriver att han har gjort en fantastisk upptäckt vid en utgrävning i Blackpool. En första undersökning pekar på att det kan vara den mytomspunne kung Arthurs kvarlevor som har hittats i en grav. Dan ber Ruth komma till hans universitet och ge ett expertutlåtande för att klargöra om teorin stämmer. Dan skriver också att han är rädd, men han förklarar inte anledningen till oron. Ruths nyfikenhet väcks. Hon bestämmer sig för att åka till Blackpool och ta reda på vad hennes gamla studiekamrat grävde fram ur jorden. Vistelsen blir otäckare än hon hade räknat med. Polisens utredning visar att det inte var en olyckshändelse utan mordbrand. Ruth börjar få hotfulla sms från en anonym avsändare om att hon bör lämna Blackpool så fort som möjligt om livet är henne kärt. Dans kollegor är heller inget stöd för henne. Det lilla universitetet präglas av intriger, ekonomiska oegentligheter och starka krafter som vill stoppa sanningen om det sensationella gravfyndet. En orolig grav är en välskriven och spännande kriminalroman med kulturhistoriska inslag och ett intressant persongalleri. Avslutningsvis vill jag passa på att rekommendera de 4 tidiga böckerna i serien om arkeologen Ruth Galloway.
Den osynliga bron av Julie Oringer är en bok med nästan allt. Vill du ha en episk familjehistoria? Varsågod. En berättelse om vänskap? Det finns här. En kärlekshistoria som övervinner alla hinder? Ja då. Tycker du om historiska romaner? Det får du här. Det är en familje-, vänskaps- och kärlekshistoria som utspelar sig under en turbulent tid i Europa. Den skildrar judiskt småföretagande på Ungerns slättland, studentliv i Paris, vardagen för judarna i Budapest och den följer en arbetsenhet i Ukraina. I centrum för berättelsen finns Andras Levi. Han drömmer om att bli arkitekt. En dröm som ter sig omöjlig för en judisk mjölnarpojke i 30-talets Ungern, där studieplatserna är kvoterade för judar. 1937 för hans dröm om studier honom till Paris. Och i Paris öppnas en ny värld av kunskap, drömmar och visioner. Och han finner både vänner och ovänner. Inte minst möter Andras kärleken då han lär känna en flera år äldre ungersk dansös Klara som driver en dansskola och har en nästan vuxen dotter. Klara har levt i exil länge och bär på en gömd historia. Samtidigt blir tillvaron som judar allt hårdare och när deras uppehållstillstånd blir indraget tvingas de tillbaka till Ungern där Klara måste ta itu med sin historia. Världen runt omkring dem blir snävare och snävare när snaran av våld och ondska dras åt runt dem och Andras tvingas i arbetstjänst. Andra världskriget och förföljelsen av judarna är en historia som har berättats många gånger, men inte just så här. Det är intressant att få en inblick i Ungerns lite speciella situation och framförallt är det en fantastisk berättelse.
Varje dag, varje timme. Natasha Dragnik. Berättelsen börjar i hamnstaden Makarska i Kroatien på 1960-talet. Dora och Luka skrivs in i samma förskola. Flickan och pojken känner stark samhörighet redan från första stund. De leker tillsammans hela dagarna och de träffas så ofta som möjligt på helgerna. Allt eftersom åren går utvecklas vänskapen till förälskelse. Dora och Luka ser som självklart att de alltid ska vara tillsammans. Men plötsligt tar livet en annan vändning. Flickans föräldrar bestämmer att familjen ska flytta till Paris av karriärmässiga skäl. Doras åsikter har ingen betydelse i sammanhanget och ungdomarna skiljs åt under protester. Det långa avståndet mellan dem leder till att kontakten upphör efter tag. Flera år senare stöter de ihop av en tillfällighet på ett galleri i Frankrike. Luka, som alltid tyckte om att måla, har blivit en känd konstnär som får visa sina tavlor på en utställning i Paris. Dora är nybliven skådespelerska och har redan haft framgång med ett par roller på teatern. Kärleken väcks till liv när de träffas igen. Deras högsta önskan är att återuppta förhållandet, men det finns hinder i vägen. Deras tillvaro kommer att präglas av möten och avsked en lång tid framöver. Nu undrar du kanske om de bägge älskande får varandra i slutet av boken. Det tänker jag inte avslöja här och nu. Det skulle vara att förstöra din läsupplevelse. Däremot kan jag berätta att detta är en lättillgänglig och välskriven roman som kan passa för en stunds avkoppling i hängmattan, på stranden eller inomhus när regnet öser ner. Varje dag, varje timme är Natasha Dragniks skönlitterära debut. Romanen har blivit en internationell framgång och är översatt till många språk. Jag läser gärna mer av författaren.
Kina med 10 ord av Yu Hua. Yu Hua är en av Kinas mest respekterade författare, både i Kina och utanför. Tidigare finns på svenska böckerna En handelsman i blod och Att leva, som båda skildrar Kinas nutidshistoria och människorna i skönlitteraturens form. I den här boken lämnar han skönlitteraturen som form, även om det språkligt flyter på som den bästa av romaner, och skriver något som kan liknas vid historiska essäer. Men precis som i Yu Huas tidigare böcker är det den enskilda människan och deras upplevelser av historiska skeenden och samhälleliga företeelser som är i centrum. Yu Hua är själv född 1960 och använder sitt eget liv och erfarenheter som bakgrund. Han berättar om händelser från sitt liv som barn under kulturrevolutionen, student under 80-talet och så vidare. Med 10 olika ord som utgångspunkt beskriver han Kina av idag, såväl samhället, ekonomi och politik som vardagliga företeelser och erfarenheter. En del ord som revolution och ledare kan tyckas självklara i sammanhanget, medan andra är mer oväntande. Oavsett, när de förklaras utifrån den kinesiska erfarenheten kan betydelsen vara vitt skild från vad orden är för oss. Kinas utveckling de senaste decennierna är för den vanliga kinesen ett språng jämförbart med den utveckling som skett i Europa från medeltiden och fram till nu. Och det har gått på 40 år. Eftersom det gått så fort har det också kommit att bli två eller flera världar sida vid sida. Det är ett stort land med en brokig historia, men här blir det begripligt. Eller i alla fall så begripligt det kan bli. Kina med 10 ord är kort sagt smart, pricksäker, välskriven, underhållande, lättläst.
Fallet Collini av Ferdinand von Schirach. Fabrizio Collini stiger in på ett hotell i Tyskland. Han förklarar att han är utsänd av en tidning för att göra en intervju med en känd industriägare som finns bland gästerna. Industriägaren ger ett klartecken och släpper inte ett ont anande in den okände besökaren på sitt rum. Det blir ingen intervju. Istället tar Collini fram en pistol och trycker av ett dödande skott. Efter det kallblodiga mordet går Collini lugnt ner till receptionen och ber personalen att larma polisen. Collini låter sig gripas på platsen. Han erkänner villigt dådet men vägrar att uppge orsaken till den våldsamma handlingen. Den nyblivna advokaten Kaspar Leinen utses till Collinis försvarare. Det visar sig vara en svår uppgift. Collini fortsätter tiga om motivet och relationen till industriägaren. Mordet får stor uppmärksamhet i pressen. Försvarsadvokaten fascineras av det märkliga fallet. Han förstår också att det kan vara bra för karriären att lyckas med uppdraget. Han börjar undersöka sin klients bakgrund. Det dröjer inte länge förrän kopplingen mellan mördaren och offret blir tydlig. Upprinnelsen till dådet går tillbaka till hemska händelser under andra världskriget. Det här är ingen vanlig dussindeckare, utan en välskriven och tänkvärd roman om samvete och moral. Ferdinand von Schirach har tidigare kommit ut med Brott och skuld på svenska. Dessa bägge novellsamlingar bygger på verkliga kriminalfall som författaren har stött på under sitt yrkesliv inom juridiken.
Och de böcker som Hillevi Andreasson och Susanne Mortensen på Malmö stadsbibliotek presenterade var alltså Spelets konst av Chad Harbach, En orolig grav av Ellie Griffiths, Den osynliga bron av Julie Oringer, Varje dag, varje timme av Natasha Dragnik, Kina med 10 ord av Yu Hua och Fallet Collini av Ferdinand von Schirach. Böckerna kan lånas som Daisy-bok på närmaste bibliotek eller laddas ner med hjälp av egen nedladdning. Observera dock att en del av dem fortfarande är under produktion. Fråga på biblioteket eller kolla på MTMs mediaweb legimus.se. Vill du veta mer om Legimus finns en länk på vår hemsida till en intervju med MTMs generaldirektör Roland Esaiasson. Som tidigare kan vi på Skånes taltidning inte hjälpa till med några talbokslån.